fint att få vara här. Först måste jag säga vilken fin kyrka ni har också. Hela den här lokalen, får man säga, det känns så fint att få komma hit. Jag har ju varit medlem här tidigare och känner mig hemma, men jag tycker det känns varmt och härligt. Så sträck på er, det är fint här. Och sen måste jag säga, jag heter David Ivansson, jag bor nere i Habo närmare Jönköping. Skönt att få lite snö. Vi har inte jättemycket snö där hemma. Vi hade faktiskt mer snö i maj, kanske man inte trodde, men det hade vi. För då var hela backen fylld med aspfrön. Jag vet inte om ni hade det här uppe. Det hade ni inte. Nej, det var så sjukt mycket aspfrön nere i söder där, så det ser ut som snötäckta landskap, helt jättevackert. Mer snö än vi har nu i alla fall. Så det är mysigt att vara här. Sen måste jag bara flika in en grej till där, så ni får en liten bild vem jag är. Lissan bad oss sjunga om man är alt, tenor eller sopran, heter så. Jag satt och jag tänkte, var inte jag bas? Poängen är, jag är inte jättebra på musik och så är jag ingift i familjen Ivansson. Så då förstår ni hur lätt jag har det. Idag ska jag predika om ett ämne som kanske inte är jättehärligt. Makt. Det får inte några så här jättehärliga associationer, att man säger, åh trevligt, lite makt. Ja, men varför inte? Inte direkt det där julmyset som vi kanske fortfarande är i huvudet fortfarande. Makt. Predikan är indelad egentligen i tre delar. Först kommer jag, i ganska lång inledning, så kommer jag prata om vad är makt egentligen. För makt är inte så lätt att sätta fingret på. Vad är makt? Sen kommer jag prata om varför. Och sen kommer jag avsluta med hur. Så det är tre delar kan man säga. Inledningen är, vad är makt? Som sagt, var inte helt lätt att sätta fingret på. Om man ska göra en jättestor generalisering så kanske man kan säga att makt är väl lite att vara den som sitter vid ratten. Kan ni förstå den bilden? Antingen så låter man någon annan sitta vid ratten och styra, eller så sitter man vid ratten. En väldigt förenkling, ni kan bara ha med den i bakhuvudet. Men makt, det kan vara så mycket. Det kan vara en titel, att man är, ja, men att jag är professor. Det ger makt att man har en titel. Att jag är son till vad nu min mamma och pappa hette. Så att jag är son till någon, det kan ge makt. Heter jag Victoria och har en pappa som är kung, så ger det mig en position som är makt. Kön, det ger makt. Man har olika förutsättningar med man och kvinna i det här samhället. Utseende, social förmåga, det ger makt. Särskilt när man är i ungdomen, när man är ung och ska försöka hitta sin plats på något sätt. Utseendet är ju superviktigt. Jag jobbar med ungdomar mycket och det är så stor betydelse. Det är en maktfaktor att ha den här grejen med sig. Pengar, en jättelätt väg in till makt. Ägande. Någon kanske sitter, jag är svensk medborgare, och kanske man tänker att jag är en delägare av det här landet, och de som kommer som flyktingar hit, de ska bara vara tacksamma för jag äger det här landet. Så kanske vi hoppas inte att ni tänker så, men så kan man tänka. Ett ägande, det ger också en maktsituation, att du ska bara vara tacksam. Kunskap är makt. Ni vet, det finns experter, det kan vara experter på svampexperter, och ja, så får de svara på alla svampfrågor. Men det blir också lite, om man har en svamp, jag satt och kollade på TV, en svampexpert, men han fick också svara på vart de bästa blåbärsställena finns vidare. För det handlar ju liksom, ja, man tänker att ja, men du kan ju det här om svamp. Och då blir det ju att det är skog och då blir det blåbär, så då får du svara på det också. Man blir någon expert på mycket. Kunskap är makt. Den kan man använda. Ni hör, det jag försöker måla upp. Makt, vad är makt? Det är inte helt lätt att sätta fingret på. Vad är makt? Det kan vara så mycket olika saker. Och därför är det ett ganska luddigt begrepp. Det vi skräms av när det gäller makt, som jag nämnde, jag tror att många tänker så här, makt är väl inget trevligt att prata om. Och det är väl känslan av att vara maktlös. Det är väl en av de mest hemska saker man kan hamna i, den sitsen. Att vara maktlös. Oförmögen att göra någonting åt en situation. Jag var på en kort missionsresa i Rumänien. Och så var vi där och hjälpte en by, romska familjer, och försöka hitta vägen framåt, för det var total misär. Och så när vi höll på och hjälpte den där, så en av mammorna, en ettåring, jag är själv barn hemma, en ettåring trillar ner av eget misstag ner i en bäck. Mamman tar fram handen, och det är liksom inte en sån här, utan det är liksom en rungande örfil rätt över kinden, som man, hela mitt väsen bara, fick liksom panik där nästan. Vad händer? Vad gör hon? Och jag kände mig så maktlös, för vi förstod inte varandras språk, och jag bara tittade på henne och bara skakade så här. Vad ska jag göra? Liksom, jag kan inte, hur ska jag förklara? Och hon bara tittade tillbaka på mig och skrattade så här, när hon hade gjort det här mot sitt eget barn. Och jag kände bara, där kände jag en maktlöshet. Normer som de hade i den kulturen. Och man inser att det är en jättesteg att förändra de normerna som fanns där. Maktlöshet, det är nog det som kanske skrämmer oss mest, hamna i den sitsen när vi känner att vi inte har makt att förändra vår egen situation. Och ytterligare en sak som skrämmer oss, det är väl att makt ofta förändrar oss. Det finns många frihetskämpar i världen som har börjat gott. Mugabe, om ni har koll på honom i Zimbabwe, han dog ju nu i september. Han började jättefint, jättemånga bra saker som han gjorde för landet. Slutade i diktator på ett sätt. Det är min bild i alla fall. Många frihetshjältar som har blivit blinda av makten. Den har förändrat människor. Det skrämmer oss att vad makt gör med människor. Vad makt gör med oss. Eller för att ta i våran tid, så är det ju chefer som vi läser om i tidningar ganska ofta. Att de utnyttjar sin ställning, sin position med makt. De förändras med sin position. Sådana saker skrämmer oss. Men samtidigt, det är en bild av makt. Jag försöker, alltså, det här är fortfarande inledning. Jag försöker få en bild av vad är makt. Ni sitter och bara, jag fattar ingenting. Men, makt kan ju också vara någonting bra. Vården till exempel, det är ju en maktfaktor. Vi har vården för att det kan vara människor som behöver för sin egen skull vård, att inte göra sig själv eller sitt sammanhang illa. Och då kommer vården in och tar hjälp en sån människa, och då är det ju en maktfaktor som tvingar en människa för att den ska må bra. Så makt kan ju också vara något bra. När jag uppfostrar mitt barn som inte vill gå och lägga sig, så kan jag ju nästan bära upp mitt barn och lägga den i sängen, för jag inser att rutiner är bra för det här barnet. Men det är också en maktfaktor jag gör när jag liksom tvingar ett barn att lägga sig som vill vara uppe till 12. Men jag inser att det kommer inte vara bra för det barnet. Det är också en makt kan ju vara något bra, om ni förstår, om man vill uppfostra gott. Lagar, det här landet styrs av lagar. Vem skulle inte vilja ha lagar? Så makt är också någonting gott. Så jag försöker måla upp den här bilden av makt. Och sen kan makt också vara, nu kommer jag lite till den här kostymen. Det kan vara synligt, som den makt ni ser här. Den upphängda kostymen. Den kan vara synlig genom fysiskt våld. Det är väl kanske den mest primitiva synliga makten, när man tar till militär eller knytnävar. Män som slår kvinnor, det har vi hört mycket nu i senaste tiden. Det är en maktfaktor, en synlig makt som finns i det här samhället. Så kan man utöva makt, men makt kan också vara så här, och det kanske är den mest vanliga makten. Makt som inte syns. Man görs kanske till en del av ett system, och så den som styr systemet har makt över de som är i systemet. Men det är en osynlig makt som vi inte kanske märker förrän vi först har kommit ur den, om ni ser bilden. Så tror jag makt ser ut i vårt samhälle. Det finns en synlig makt, men det finns kanske ännu mer en osynlig makt, och den kanske är den mest effektiva sättet att styra. En osynlig makt. Så frågan man kan ställa sig när det gäller makt: klarar vi människor att hantera makt? Klarar du att få massa makt? Få massa pengar, en hög titel eller en position som ger dig makt. Klarar du det? Vem gör det? klarar ja, men vem skulle du vilja ge makt till? Om du hade möjlighet att ge någon makt, vem ger du den makten i så fall? Att sitta vid ratten, den enkla bilden av makt. Vem skulle du ge ratten till? Till mig? Alla skakar på huvudet. Nej, men vem ger man makt? Det var inledningen. Och nu kanske ni undrar, varför predikar jag om makt? Jag försöker koppla ihop det lite med det vi har varit med om alldeles nyss. Ett dop. Dopet är egentligen en extrem maktfaktor. Där någon går ner i en dopgrav och säger att jag dör från mitt eget liv. Jag begravs för att uppstå tillsammans med Kristus, med Jesus. Det är ju en extrem maktfaktor att ge bort sitt eget liv för att uppstå tillsammans med någon annan. Det är en maktförskjutning där jag säger att Gud, led mig, använd mig, lev genom mig. En extrem maktförskjutning. Jag ger makten till Jesus i dopet. Jag ger makten över mina titlar, över min position, över mina pengar. Allting i det där dopet begravs ju tillsammans med honom för att uppstå med honom. Det är ganska, om man ser ni den bilden framför er? Det är en ganska extrem bild vad vi gör med vår makt när vi går ner i det dopet. Då kan man ju tänka, är inte det där väldigt dumt? Violetta heter hon, va? Det Violetta gjorde, är inte det superdumt? Det borde väl vara det dummaste. Alla de klockorna ringer, faller mitt huvud lite. Vänta lite nu, okej, du menar att du ger frivilligt bort din makt till någon gud som ska styra dig. Hör du inte hur sjukt det här låter? Du hamnar ju i den där osynliga maktsituationen där någon liksom försöker lura dig. Fattar du inte det själv? Min alarmklocka ringer direkt. Men jag tänker att ge Gud makt. Det vi gör i dopet är att vi ger Gud makt. Jag ser tre anledningar till varför jag tänker att det är det mest logiska vi kan göra som människor. Det första, det handlar egentligen om, så nu kommer tre anledningar, är ni med på det? Varför ska vi gå ner i det dopet? Varför ska vi ge makten till Gud? Varför ska vi göra det? Tre anledningar. Det första anledningen, det är att Gud kliver ner. Det handlar om julen. Jag jobbar i missionskyrkan här i Habo. Där har vi scouter här i Pingstkyrkan, heter Royal Rangers, va? Ja. Så har jag en patrull där i alla fall som jag skulle andakt för, och så skulle jag försöka beskriva universums storhet. Så då börjar det med liksom att ja, men om man förminskar jorden till en millimeter, så är solen 12 meter bort och stor som en apelsin. Är ni med nu? En millimeter jord, solen en apelsin 12 meter bort. Då är närmsta stjärna, om vi skulle nu befinna oss, hemska tanke, i Stockholm. Då skulle vi närmsta stjärna hamna ner i Kairo. Närmsta stjärna. Och sen så finns det miljarder stjärnor i vår galax. Och man räknar med att det finns 2000 miljarder galaxer i universum. Är ni borta nu eller? Japp. Men det jag sa till de här scouterna var att det finns fler stjärnor i universum än vad det finns sandkorn på våra stränder på den här jorden. Och så säger Bibeln att Gud på något sätt håller allt detta mellan sina fingrar. Ser ni en stor Gud? Och så ha med den tanken som jag hade med den här scoutandakten. Så läser vi från Filipperbrevet 2 om en Gud som kliver ner. Han ägde Guds gestalt, men vaka inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Varför ska vi ge Gud makt? Därför att Gud kliver ner. Han har visat genom Jesus att han är inte rädd att smutsa ner sig. Han är inte rädd för att kliva ner, sätta sig på knä och faktiskt bry sig om människor, bry sig om oss. Han blir ett litet dammkorn i sammanhanget. Gud själv. Gud själv andas den luft han själv har skapat. Det är sjuka tankar. Men det säger någonting om vem Gud är. Varför vi ska ge Gud makt. Ja, men en Gud som faktiskt kliver ner och gör detta för mig, för oss. Det säger någonting om en Gud som inte är ute efter makt för att utnyttja oss eller för att lura oss. Att vi ska hamna i ett system som gör oss helt bortfintade. Det är den ena. Det är den första anledningen. Gud kliver ner, klär av sig all sin härlighet och glans och föds in i ett stall i en osäker värld. Det andra anledningen, varför ska vi ge Gud makt? Därför att han klarar att stå emot den snedvridna makten. Makt som har blivit förvirrad och leder fel. Han klarar att stå emot den. För när Jesus, berättelsen om Jesus börjar med att han går ner i Jordan, döps av Johannes döparen. Och det första som händer efter det är att han förs ut i öknen av anden. Och så är han i öknen i 40 dagar och fastar. Och så möter han den onda makten personifierad, djävulen själv, i öknen. Och så prövar djävulen honom och han säger så här: Jesus, gör stenar till bröd. Jesus svarar att människan ska inte bara leva av bröd utan av varje ord som utgår av Guds mun. Då tog djävulen honom upp på en hög tempelmur och visade honom och sa att om du är Guds son så kasta dig ner. Jesus säger nej, du ska inte pröva Herren din Gud. Sen så tar djävulen honom upp på ett högt berg och visar honom alla riken i världen och säger allt detta ska bli ditt, allt detta, om du bara faller ner och tillber mig. Och Jesus svarar, du ska bara tillbe Herren din Gud. Gå din väg Satan. Och så lämnar Satan honom. Så börjar hela berättelsen om Jesus. Att Jesus han klarar att stå emot där vi inte så ofta fintas bort, dras in och blir förvirrade av makt. Jesus klarar att stå emot den falska makten, den makten som är från fel källa. Han blir inte en ny Mugabe som bara följer med och förvirras. Det fanns också, det här är så det börjar, att han kliver ner, han prövas och han klarar att stå emot. Och sen så hela berättelsen om Jesus är ju att han prövas. Det fanns förväntningar på vem Messias skulle vara och vad Messias skulle göra. Han skulle vara kungen, den starke som skulle befria deras folk från förtryck och orättvisor som de levde i. Logiska förväntningar på ett sätt, att bli fria. Det var det folket hade på Messias. De förväntningar fick Jesus på sig. Hade jag varit i Jesu kläder hade jag nog lätt så här, ja, men det kanske är det jag ska, det är nog bra. Så hade han försökt göra sig till en kung. För det var de förväntningar som fanns. Men Jesus klarar att stå emot. Återigen en så här magstark berättelse. Men till och med när en av hans närmsta vänner kommer till honom, Petrus, kommer och säger så här. För Jesus börjar prata om, nej, jag ska inte bli någon kung här. Jag ska dö på ett kors. Då kommer Petrus fram och säger, men Jesus, det är ingen bra idé. Det är ingen bra idé. Inte ska väl du dö? Och då svarar Jesus med de magstarka orden att gå din väg, Satan. Säger han till Petrus själv. Jesus, det var någonting de här berättelserna säger, det är att Jesus är extremt besluten om att aldrig låta fel makt styra över honom. Han säger nej. Där jag så ofta inte klarar. Det var den andra anledningen. Den tredje och sista anledningen som jag, varför vi ska ge makten i Jesu händer, i Guds händer. Det är korset. Det är alltid där vi hamnar. Det står berättat att en av hans lärjungar under den här påskhögtiden, när han ska korsfästas, så står det att en av hans lärjungar tar ett svärd, hugger av örat på en av soldaterna som ska tillfångata honom. Och då svarar Jesus med orden så här: tror du inte att om jag bad min fader så skulle han genast skicka mer än 12 legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfylla som säger att detta måste hända? Jesus hade makt att slippa undan korset, slippa undan den situation han var i. men han väljer korset. Vid rättegången under den här korsfästelsen så säger Pilatus till Jesus: vet du inte att jag har makt att frige dig, makt att korsfästa dig? Vet du inte det? Pilatus själv, det är en man med extrem makt, och han hotar med den synliga makten nu så här: vet du inte vem jag är? Och Jesus svarar bara med en axelryckning. Okej. Han låter korset hända. Och det mest ironiska av allt är att när han väl hänger där på det här korset uppspikad, så börjar människor håna honom och säga: ja, men om du nu är Guds son, va? Om du nu är han då, kliv ner. Hör ni det ironiska? En Gud som har blivit människa, som har klivit ner från allt den här storheten med universum mellan sin fingrar, klivit ner, blivit människa, och så hänger han på det korset och människor börjar håna honom för att han inte kliver ner. Det är ironi. Vad Jesus gör på det här korset, det är att han synliggör all ondska, all makt som finns i den här världen. Han synliggör den synliga makten, Pilatus, och när de piskar honom, när de hånar honom och när de misshandlar honom, så synliggör han dem. Men han synliggör också den osynliga makten, den religiösa eliten som fanns där i landet. Den gör han synlig. Han visar deras rätta ansikten när de får stå där och skrika korsfäst, korsfäst till en oskyldig man. Så han gör den synlig, och så att alla kan se den. Här har vi makten synlig. Det är det han gör under den här korsfästelsen. Och sen på korset så tar han den här maktens kostymer, all ondska, och så låter han den här ondskan drabba honom på det här korset. Och så dör Jesus med den här och tar med sig maktens kostymer ner i döden. Och sen är det tyst. I 3 dagar. Och sen uppstår Jesus. Och sen säger han detta. Ni hörde det under dopet, men jag läser igen. I Matteus 28 säger han: åt mig har getts all makt. All makt. I himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonen och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Att ge Gud makt. Att Gud, varför ska vi göra det? Ja, men all makt tillhör redan Jesus. Och att ge honom makten är att ge makten där den hör hemma. Jag vet inte om ni om ni har hängt med på vad jag har försökt förmedla. Makt, vad är makt? Och varför ska vi ge makt? Jo, men varför? Därför att Gud kliver ner. Han visar att han inte är ute efter att utnyttja oss. Därför kan vi ge honom makten. Gud, han klarar att stå emot. Jesus klarar att stå emot när den snedvridna makten. Och han har redan besegrat den skeva makten. Han besegrat ondskan. All makt tillhör honom redan. Så när vi ger honom makt, så ger vi makten där den redan hör hemma, hos honom. Det låter kanske logiskt, hoppas jag. Varför ska vi? Ja, men det låter ändå tryggt. Varför vi ska ge våra liv, ge han ratten över våra liv. Varför? Men varför ska vi ge makt? Ja, men att jag predikar den här, det är för att jag tänker att det är det här kristna livet mycket handlar om. Att ge. Jag vet inte hur många predikningar jag har hållit om att ge sitt hjärta till Gud. Det har ni hört kanske. Att man ska ge sitt liv, sitt hjärta, att ge Gud det man har. Ge makten till honom. Att ge Gud. Det är det jag tänker det kristna livet handlar om. Att jag ger Gud mitt liv, min makt, och säger: varsågod, makten är din. Mitt hjärta, min tid, allting ska jag ge till Gud. Det är det kristna livet mycket går ut på. Att ge Gud, ge Gud, ge Gud. Håller ni med mig? att ge Gud. Men det vackra, och det här jag vill lite komma fram till. Det vackra är när vi ger Gud makt, så ger han den tillbaka. När vi säger Gud, ta mitt liv, ta min makt, jag går ner i den här graven, så ger han oss ett nytt liv tillbaka, en ny makt. Men han ger oss kanske en liten annorlunda makt. Han vränger lite på vad makt är. Och säger att ja, men här så får vi ta på oss en ny sorts makt, men han ger oss makten tillbaka. Folk kanske skrattar åt oss för att vi ser inte lika riktigt som det brukar se ut. Det är lite ut och in, bak och fram, upp och ner och konstigt. Den makten Gud står för. Men han ger oss den tillbaka, för Jesus säger att ja, men kom igen nu, jag tror på dig. Jag tror på dig mer än vad du tror på mig. Jag lovar. Om du ger mig din makt, så kommer du få tillbaka den. Du kommer få den här rättvänd, god. Så att du kan få vara med och bygga mitt rike, Guds dröm. Där godhet råder. Vill du, så får du ta emot den här kostymen. Om du ger din makt till mig. Vågar vi det? Att ge Gud makten. Jag tycker det är en fin bild. Hänger ni med på den? När vi ger, så kommer vi också få tillbaka. Och det är det här kristna livet så ofta kommer in på. Ge ditt hjärta, ge dina pengar, ge. För när vi gör det, så får vi det också tillbaka. Men vi får det rättvänt tillbaka. Det, när det blir skevt, när det blir felvänt, det är när vi tror att ja, men Gud, jag klarar mig själv. Jag behåller makten för mig själv. Jag behåller mina titlar och min status för mig själv, och du har ingenting med det att göra. Det är då det blir skevt. Men när vi ger Gud makt, så får vi den också tillbaka. Jag tänkte avsluta med hur, men jag tror det känns som att då kommer ni försvinna därifrån. Jag tänker att det är det handlar om. Att om vi ger, så får vi också tillbaka. Det enkla jag skulle säga med hur. Hur gör vi det då? Om det hänger med. Vad är makt? Ja, det är lite luddigt att sätta fingret på. Tänk ratten. Varför? Ja, men därför Jesus har visat genom sitt liv vem han är. Och han, när vi ger, så får vi det också tillbaka. Han tror på oss. Hur gör vi det? Ja, men jag tror att låt Gud lysa in. Jag har en bild, så jag drar ner den till en minut. Tänker att ni har ett fönster, och så i det fönstret, det är liksom kontaktytan till Gud. Det fönstret är så lätt att vi sätter alla våra grejer framför, att vi jag ställer frågan så här först. Om ni har ett fönster hemma med en fantastisk utsikt, vem ställer en bokhylla framför den? Är det någon som har gjort det hemma hos sig? Nej, jag hoppas inte ni gör det. Man vill ju njuta av utsikten. Det där fönstret är kontaktytan till Gud. Det vi gör så ofta i våra liv, det är att vi fyller den här rutan mot Gud med saker framför. Vi ställer våra bokhyllor, och vi ställer våra anslagstavlor med allt vi ska göra, bilen, vi ställer golfbägen, vi ställer allt vad det nu är. Familjen får rada upp sig där och stå framför och le så här. Men vi tycker ju om familjen, men vi ställer den framför Gud. Men poängen är att hur ger vi Gud makt? Jag tänker att ett rum har alltid fler än en sida. Ett fönster är inte tänkt att vi ska skymma, utan du kan ta alla de här grejerna, dina bokhyllor, du kan ta bilen, du kan ta din anslagstav, allt. Sätt dem på väggarna överallt i rummet. Låt barnen och allting springa runt där och njuta av rummet. Leka, bjud in vänner, alltihopa. Men låt Gud lysa in. Det är när vi sätter saker i vägen för Gud, det är då vi gör det här. Att makten är min och jag vill behålla den för mig själv. Ge Gud makt. Låt han lysa in i ditt liv, och så får han påverka dig. Ge han ratten, och så får han använda dig. Så kan du bli fönster till någon annan att se Gud. Vi ber. Tack Jesus för julen. Tack för det fantastiska budskapet att du Gud blir människa. Tack Gud för att jag var värd den grejen, att du fick bli människa för min skull. Tack för att alla vi människor var värda. Inte en enda som du inte kom för. Att varenda människa är julen till för. Att du Gud blir människa. Tack för din kärlek. Tack för din omsorg om oss människor. tackar dig för att jag får ge makt till dig och att du vill ta emot mitt liv och det jag har, allt det jag bär på, alla mina förmågor och ägodelar, allt jag har. Tack för att du vill ta emot det här och tack för att du vill förvandla det, Herre. Tack för att du vill göra det rättvänt och gott, Herre. Använd oss, Herre. Använd oss och hjälp oss att kunna bli den där fönstren mot andra människor, Herre. Att de får se dig genom oss, Herre. Att du får lysa in i våra liv, Herre. Lysa in på allting det vi har, Herre. Och förändra oss, Herre. Och förvandla oss, Herre. Tack, Herre, för Violetta. Tack för att hon får vara ett föredöme, Herre. Att hon får gå ner i den här dopgraven och ge sitt liv till dig, Herre. Begravas tillsammans med dig, Herre. Uppstå till ett nytt liv, Herre. Tack, Herre, för att du vill förvandla och du vill vränga våra kostymer rätt, Herre. Använd oss, Herre. Amen.